eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Ja, men välkomna till Travpodden den här veckan. Vi kan väl börja i den ändan direkt, David, att Gambling Cabin som ligger bakom den här podden haft spelframgångar. Nya spelframgångar kan man ändå säga. Spelstugan där det erbjuds så mycket spel. Och där det var dags för V86-tävlingarna i onsdags på Målstravet så blev det fina vinster också.
Ja, systemet Gambling Cabin Challe. Charles Åström fick 8-1, 153 000 inspelat. Och det var ju bra för det är ett litet system på 1000 kronor. 100 kronor andelen fick väl ungefär 55 gånger pengarna på den hundringen. Så att, stort grattis till de som var med där.
Verkligen. Ja, men superkul. Och ni vet att ni hittar som vanligt våra tillsammanspel på spel- och lekkontoret. Du, det satt, han satt bra till också inför sista avdelningen, noterade jag.
Ja, hade alla hästar. Det var ju ett gäng som var spelade med bland annat Inspektor som jag trodde ingenting på. Jag trodde inte han skulle ta sig förbi de invändiga. Men Björn Goop hittar på Åmål som i sin innerficka. Alltså han blåste till spets och då kändes loppet över. Det blev ändå okej med Inspektor. Han slapp ju den här hypade, nu glömde bort vad han hette bara för det. Som blev favorit i slut eller som det var skrik på. Ge mig en sekund, ska jag bara kolla upp det. Den det var skrik på, det var ju Hammer Scott. Och så Pleasure for Cash, mycket spel på också på barfotabalans. Men det var bra för Kjell att han slapp de två. Sen fanns det vissa som kunde gett mycket mer, men man kan inte få allt i livet.
Nej, så är det. Du fick en 800 meters bana i onsdags. Åmålstravet, den lilla idyllen. Vad gillar du när V86 körs på racingbanan Åmål?
Jag gillar det väldigt mycket. Jag är väldigt glad att man inte kör för ofta, men det är ju den här, det är de här kontrasterna vi behöver med svensk travsport. Med tanke på att 95% av alla banor i Sverige är 1000 meters banor och ser relativt sett lika ut. Det är klart att det skiljer sig mycket på bankroppen mellan till exempel Örebro eller Bergsåker och Jägersro och sådär. Så är det ju för likt. Det här är ju i princip det enda inslaget som sticker ut bland de större spelen. Visst, vi har Visby nästa onsdag. Eller nästa blir det. Med sitt extremt korta upplopp och sådär. Men Åmål är ju helt annorlunda. Det är ju stor skillnad mot dem. 800 meters bana. Man önskar ju att fler banor hade sina egna attribut. Och vi är väl på väg ditåt. Jägersro ska bygga sin 1400 meters bana och så vidare. Åby har sina dubbla upp och stretch. Men eftersom vi var så, för att säga, korta på 1000 meters bana under, vad kan man säga, 70, 80, 90-talet så blev det att alla ser likadana ut. Så att vi får betala ett pris för det nu och omgörningen går ju sakta till att göra banorna mer individuella.
Mm. Du får väl i uppgift här till någon kommande podd, David, och fundera på hur det skulle kunna se ut då. Du säger det, man stöpte alla i samma form. Men ja, vad skulle kunna vara alternativen?
Nej, men det är ju bygga olika längd på banorna. 1200 meters bana någon bana, 1100 meters någon. Ja, men så då Åmål 800 meter, någon bana med en backe som på Vincennes. Alltså, om fantasin får bestämma så finns ju det oändligt med förslag på hur barnkropparna kan se ut. Det skulle ju gynna travet, tror jag. Och sen så också för att anpassa det till den moderna travhästen. Den är ju inte helt byggd för att springa på 1000 meters bana. Samtidigt som det finns en och annan fördel med 1000 meters bana, framförallt för publikens skull. När publiken väl är där, ska man bygga större banor så blir det ju ännu mer en skärm och tv-sport. Vi vet ju, när man är på Vincennes i Paris så ser man ju halva loppet, nästan hela loppet på skärmar. Men ja, man får lite övervägning där, man får känna av läget helt enkelt. Som det är nu är inte optimalt och det har ju alla förstått och vi går ut ett annat håll, men det tar tid såklart.
Jag håller med. Åmål, det är trevligt tycker jag nog när det körs en V86-omgång där som det gör. Jag såg att man på sociala medier generaliserar lite grann, men man tycker att det är tråkigt med det korta upploppet och allting. Men det har väl sin skärm också om det är en gång per år. Så att,
ja, men det är liksom trevligt tycker jag. Exakt så. Det var som du sa om Vaggeryd. Du gillar inte kameravinkeln på Vaggeryd. Det håller jag också med om. Det är lite av annan karaktär, men man kör en tävlingsdag per år. För min del kunde jag ha kört två med stort spel. Det är inte hela världen för mig. Däremot så undrar jag vad som hände med högervarv. De körde ju högervarv en period.
Undrar om de inte gör det fortfarande. Jag tror de gjorde det i fjol i alla fall. Om det är en tävlingsdag och liknande. Jag törs inte ta gift på det där, men att det är en tävlingsdag man kör enbart högervarv. Så att, men du, jag kan säga så här. Jag kommenterade på målstravet några gånger. Man har fullt sjå. Eller jag hade fullt sjå att hålla koll på vilket varv de var inne på.
Nej, men V86.1 var ju ett långlopp och alltså, när man tittar...
Hade du Björn koll?
Nej, jag hade ingen koll alls. Alltså, jag hade läst på omgången okej, liksom, och för att det var jackpot och kände att wow, kul med omgången. Men jag kände, oj, är det ett varv kvar? Så att jag frågade om jag satt med flera gånger liksom, och alla var lika osäkra och det händer ju på 1000 meters banor att kuskar kör fel. Det måste ju hända betydligt oftare på 800 meters banor. Och Peter Unterkänner sa det, han som satt i dödens i V86, ett som han vann med Townsend Broline. Han sa ju att han var osäker på varven där. Och det är svårt att reffa den aspekten. Sen måste det vara svårt att klocka också när man reffar där. Det är inte alls som vanligt. Så att, kul med om och syn om dem att man inte fick ha publik när det var 30 grader varmt. Men det var, så är det.
Annars var det midsommartävlingar förra veckan på min hemmabana Rättvik. Apropå midsommar, David. Hur hade du det i skärgården? Du hade lagt ut lite grann på dina sociala medier, men du var inte jätteaktiv. Men hur var det?
Jo, det var bra. Det var en touch av SOS, en segelsällskapsresa.
Ja, det var dit du ville också.
Ja, det är min illusion. På riktigt, det kan låta som ett skämt, men jag har blivit väldigt påverkad av den filmen. Om hur jag vill fira midsommar. Nu går det inte att göra exakt allting, men just att man är i skärgården och så då på en båt, det gör ju att ett par av de boxarna bockas av.
Mm.
Jag hade bra. Vädret var ju fantastiskt. Det var ju, ja, men jag vet inte om sånt här midsommarvärld får man väl en gång var 20 år skulle jag tippa på. Mm. Så att jag är nöjd. Hur var din midsommar? I Pontiac Silverdome!
Klassiskt. Ja. Verkligen klassiskt. Från 1994 för de som inte var med.
Ja, Arne Hegerfors. Nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome.
Ja, nu firar vi midsommar i Leksand. Mm. Vi sa det, man vill ju bjuda på det här vädret när det är så mycket turister som kommer hit. Det är trevligt när det kommer turister hit på midsommar. Från hela landet och fira midsommar, det är så otroligt härlig folkfest och allt det där. Mm. Men precis som du sa här, vi konstaterade, jag och min fru, att det var inte så många år sedan vi hade mössa och overall på våran minstäng här på midsommar. Och det har ju lite så det har varit här. Men nu hade vi toppenväder, trevligt med de närmaste och allt det där. Vi ska inte grotta ner oss så mycket i det, men det var en härlig och lugn och skön midsommar i alla fall.
Nej, det här är inte midsommarpodden, så att...
Nej, precis. Nej. Men det var midsommartävlingar i alla fall, så vi kan väl ändå gå in på det lite grann. Rättvik som sagt som körde först torsdagen, det som tidigare var midnattstrav, nu är det ju vanliga tävlingar på torsdagen där. Och sen lördagen då med uppföljande British Crown-lopp, det har ju blivit en klassiker just på Rättvik. Apropå de tävlingarna, såg du dem?
Ja, jag såg dem med ett öga, ska jag säga. Det vill säga att jag satt på båten och såg loppen i mobilen. Men jag hade inte pluggat och hade inte liksom några förväntningar på loppen, utan jag bara konsumerade dem.
Ja, vi kan bara gå igenom kort Milligan School, Stefan Melanders häst som jag... Ja, han provade ju på Pridamerik, då var han ute på djupt vatten. Men jag måste säga det, David, att när Milligan School, när Tarzan har honom i ordning, jäklar vad häftig han är att se alltså. Mm. De sista 300, jag har inte klockat, men... Och det kan vara så att de stannade till kanske lite grann framme också, men jag tror inte det. Det var ruggigt att se alltså när han kurar ner sig. Du vet hur han springer, Milligan School. Och så fick han dra på över upploppet. Och nu chansar det i och för sig Uffe Eriksson invändigt, och han får väl vara glad att Super Santos inte hade en bättre dag. För när luckan kom så spurtade han ner storfavoriten Melby Free. Ja, det gick ruggigt fort alltså. Jag är ganska... Vi får väl återkomma till det kanske med Björn Goop i podden framöver.
Mm.
Ganska säker på att Björn Goop hade räknat hem segern 300 kvar med Melby Free. Han satt och pratade med Uffe Eriksson om han hade passerat mållinjen i sommarloppet där. Och sa, vann du? Vart kom luckan ifrån? Det var ju så litet fält och han satt liksom och packade ihop fältet där Björn med Melby Free.
Mm.
Jag är ganska säker på när man ser loppet också med facit i hand att hade Björn kört undan det 300 kvar så hade han ju vunnit det där loppet med Melby Free. Men han var nog lite för säker på sin sak, tror jag, Björn. Och kul att se Milligan School på det där sättet. Så att, reflektion från loppet.
Ja, när du säger lite för säker på sin sak. Jag kan väl känna så här att Melby Free som spurtade väldigt bra i årsdebuten på Solvalla bakom Double Exposure. Och hon är ju en väldigt snabb häst. Nu visade hon något lopp i fjol när hon bland annat mötte Unet och Algar. Hon kanske inte var som bäst då, men det var ändå lite tufft sista biten. Hon har blivit 6 år i år. Det är inte helt orimligt att hon tappar lite gnista. Och hon visade en tendens av det igen. Hon ska bara vinna det här loppet. Och visst, hon mötte hingstarna och så vidare. Men hon fick köra långsamt. Men jag tror nog Björn, jag tror nog att han trodde att hon skulle vara lite bättre. För att hon var så bra i årsdebuten. Och att hon är snabb. Men när man gick det 14 på varvet eller något liknande. Så att,
det var långsamt.
Ja, det var långsamt. Och visst, det var en snabb avslutning. Men när de börjar så där. Ja, men det var ju inte att på något sätt att hon kastade in handduken. Det var att Milligan Skor gick fortare, men han tog ändå rätt många längder på henne på upploppet.
Ja, han gjorde det. Han satt ju faktiskt i tredje invändigt, tror jag.
Ja, och med vetskapen att Melbourne Free är en väldigt bra häst, 250 kvar, så hade jag också känt mig rätt säker på att hon ska sticka undan. Så att, jag tror att han var lite besviken på det där faktiskt.
Med vetskapen att det är Björn som sitter där framme också. Han torskar ju aldrig i de där lägena. Du hade någon... Hade du någon tweet där förra veckan? Du skrev någonting om kuskeliten. Vad var det för någonting? Jag reagerade på det i alla fall.
Ja. Ja.
Eller vad var det där?
Ja, du skrev väl... när jag skrev att... Nej, så här var det ju. FaceTime Bourbon vann ju Prix René Balière. Och vilket är helt sjukt. För övrigt sa jag förra året att Chimpanzee kanske var den hetaste inför Elitloppet. Det är ju såklart FaceTime Bourbon. Men de två då, där uppe.
Ja.
Han vann på ett imponerande sätt. 1.09,6 över 2100 meter, tror jag det är. Det är ju världsrekord, så det sjunger om det. Kommer du ihåg vem som hade det förra på 1.09,8? Gammalt världsrekord. Typ, det kan nog vara 12-13 år gammalt, över full distans på Vincennes.
12-13 år, jag menar, är det Ready Cash då?
Cool du call.
Jaha, okej.
Ja, i varje fall. Pappa till en track piraten för övrigt. Det är väldigt kopplat till Dalarna. Cirkeln i sluten. Nej, men FaceTime Bourbon vann och då twittrar jag om att alltså vi tar det här lite för givet, men alltså Björn Goop är alltså som svensk kusk, ordinarie kusk på Frankrikes bästa häst. Otroligt imponerande hur han har slagit sig in där nere. Alltså, han är bra på språket. Han är liksom en av dem. Då pratar jag en av dem med Frank Nivard, Jean-Michel Basir, Frank Ouvry, Eric Raffin och Björn Goop. Jag är inte expert på fransk trav sådär, så det kanske möjligt att jag missade någon kusk i den lejonkulan. Men att han kör den bästa hästen och dominerar på det sättet som han gör. Visst, hästen är sjukt bra.
Just det, det var så det började
ja,
med tweeten.
Men det är otroligt imponerande av Björn Goop, alltså att han har skaffat sig och slagit sig fram till den positionen på Vincennes. Så är det bara. Och då skrev du, jag skrev att det var, vi ska... Ja, något i stil med att vi ska inte ta det för givet. Och då sa du att han var överlägsen överallt. Eller totalt överlägsen. Och då flikade jag in att...
Av våra svenska kuskar, ja.
Ja, då flikade jag in att jag tycker inte att han är bättre än Örjan.
Nej.
I Sverige. Och jag tycker inte att Örjan är bättre än honom. Men jag tycker att de är väldigt olika. Extremt olika som kuskar och körstilar, vilket alla förstår som följer travet. Men jag kan inte säga att den ena är bättre än den andra.
Nej, det här är ett intressant ämne och alla lyssnare, tror jag, många i alla fall, håller med dig när du säger att de är olika. Ja, men det är såklart att de är det. De kör på olika sätt. Örjan mer avvaktande, Björn mer offensiv, allt det där, bla bla bla. Men jag ser inte skillnaden. Du måste också kunna ta två andra världsartister inom någon idrott. Ronaldo och Zlatan, två fantastiska idrottsmän.
Ja, men ta Ronaldo och Messi, den är ju mest rimlig. Den har man ju, okay. Är man ju rätt trött på den jämförelsen.
Ja, men man måste, är det bara tycke och smak, eller kan man inte konstatera liksom att den här är inom travsporten, sulkyartister, och säga så här att den här, han är på en högre nivå än vad de andra är.
Men då måste du ha data på det. Du måste ju ha någon statistik på det som styrker din tes. Du kan ju inte, så här, du kan inte slå fast en grej och säga att det bara är så, men du har inget som tyder på det. Så är det ju.
Då är det mer magkänslan.
Ja, men att Björn Goop är den bättre av de två just på Vincennes, det är ju helt såklart. Han har gjort en helt annan satsning, så det är inte ens att diskutera. Även om Örjan har vunnit alla de stora loppen i Paris, så har ju Björn skaffat sig en helt annan position än Björn har haft där. Fine. Men i Sverige, jag kan inte säga varför Björn skulle bättre än Örjan i Sverige. De är bättre på olika hästar. Om du har en trög häst, då kanske man hellre vill ha Björn. Ska man ha en häst som ska smygas för att vinna, kanske hellre Örjan. Jag tycker Örjan är otroligt vass.
Jag vill ha Björn på allt.
Ja, jag tycker Örjan är sjukligt vass på favoriter och just tempobedömningen. Och därmed är det inte sagt att Björn inte är bra på det. Men jag kan inte säga att Den ena är bättre än den andra. Sen är det lite så här också. Vilken inriktning har han valt på sina karriärer? När Björn är travtränare och står för det här sulky-artisteriet. Örjan är inte travtränare utan kör bara lopp. Det är ju en aspekt. Sen menar jag på att de som var där uppe, Erik har ju varit i toppen i alla år. Men Erik valde ju medvetet en annan väg lite grann. Han fick två döttrar och han lade mycket tid på dem.
Ja,
det är klart,
ja,
att i samband med sådana beslut så tappar du ju positionen. Inte att du nödvändigtvis kör sämre, men du tappar en position genom att frekvent få köra de bästa hästarna. Där Örjan har en särställning för att Björn tränar ju eget. Mm. Han tvingas ju välja Aramis Bar före Ecuridé till exempel i Elitloppshelgen. Det finns ju flera sådana val han tvingas göra, men Örjan har ju i princip fritt fält. Nu har han börjat välja att köra mer åt Redén än andra tränaren prioriterar Redén, för att Redén har så många bra hästar, och det är ju ganska tydligt. Men
men det är ju en aspekt där du var inne på också, att Björn Goop bedriver en träningsverksamhet, en stor träningsverksamhet. Hästarna går bra dessutom. Och lägg där till hans konster i sulken på tävlingarna här hemma i Sverige, men också internationellt alltså. Det är ju verkligen en aspekt. Det är ju
otroligt
imponerande att du är på den nivån internationellt, alltså som en idrottsutövare som Björn Goop är. Han får inte köra FaceTime Bourbon och de här övriga av en tillfällighet, utan han har ju tagit sig dit. Det är ju han som är där. Det är han som kör FaceTime Bourbon. Det är ingen annan som kör FaceTime.
Där tycker jag det är legitimt att där är det legitimt att prata om skillnaden mellan de två. Det är ju att Örjan har, eller att Björn har en annan position på Vincennes. Absolut. Mm. Men det är många som kommer tycka till det här. Man är ju säkert dum i huvudet som säger att den ena är inte bättre än andra, eller tvärtom, eller att de är lika bra. Så att det får vara åsikt om. Jag kan inte se någon data som tyder på att den ena av de två är bättre än den andra just i Sverige. Mm. Sen har de olika körstilar.
Ja, nej, men det kokas väl ner någonstans, att det är väl subjektivt det där. Så ja. Det är väl härligt.
Men jag vill också poängtera att det är många i det skiktet som är strax under. Som Jeppsson sa när han var gäst här, så kuskeliten i Sverige är jättebra. Mm.
Någonting annat ifrån lördagens tävlingar, du har ju stimmat, och det är väl inte så konstigt, länge om Admiral As, en av dina favorithästar, David.
Ja, han är ju väldigt häftig och otroligt fartfylld. Däremot så får han ju inte mycket uträttat sett till prestationer. Han har tjänat 67 000 på de fyra senaste starterna. Då har han ändå gått en sån här, vad gick han där på Åby efter galopp, typ en 11-tid i 1900 meter. Sen så var han lite sämre i finalen, kanske märkt av det hårda försöket. Sen var han nere på en låg 0-9-trid bakom Ecuridé innan han kastade sig galopp 100 meter kvar under Elitloppshelgen, och nu galopperar han igen.
Det går ut för.
Ja, men alltså så här, sett till prestationerna så är ju 67 000 väldigt mycket för lite. Det skulle varit en nolla bakom för att man skulle varit nöjd. Nu är han kvar i en låg klass och allt det där, men
han har inte mycket. Ja, jo, det har han. Han har 50 000 kronor där, men för att vara Admiral As så har han snart inte så mycket poäng kvar.
Nej, nej, så är det. Och man ska med de största loppen framöver och så vidare. Så att, alltså så här, jag bara konstaterar att det är så, att han har fått lite uträtta. Sen så beror det på att hästen kanske då får svara sig med galopp någon gång och så vidare. Men han är i en låg klass fortsatt, och skulle han inte tjäna de pengarna i år så gör han det på V75 nästa år, men det är klart att det är klart att de här loppen kan sätta sig i huvudet och så vidare. Liksom. Att gå sådana här otroliga tömningar. Menar, insatsen i Elitloppshelgen när han går liksom från 700 kvar och in är ju helt otrolig. Och så blir det inga pengar av det som han galopperar till slut. Mm. Det är klart att de kan sätta sig i psyket på hästen, och att det är inte säkert att han fortsätter vara så här bra. För det är ju tuffa lopp han har fått.
Mm.
Man vill att han ska fungera fullt ut.
Ja, så är det. Det är när det gäller lördagen. Söndagens tävlingar gick på Kalmartravet. Vi spikade förresten på streamsystemet. Ni som följer oss på Twitch på lördagarna får vara med och bygga systemet. Vi spikade innan det var klart. Double Exposure, som vi tillsammans med övriga spelarkollektivet var tämligen övertygade om att skulle vinna loppet. Men vi spikade också Taekwondo, som jag hade feeling för första gången i mitt liv, tror jag.
Ja, men det där var ju lite intressant. Taekwondo, det var ju en annan nivå av hästar han mötte mot vad han kan. Han springer alltså, vad sprang han? 1.09,6 va? Och bara bombar runt dem, och det kändes som att det fanns luft kvar. Inte alls förvånande. Snarare väldigt väntat. Det är lätt att säga i efterhand och sådär, men att han är så bra, det tyckte jag liksom, det visste man ju, det har han ju visat tidigare. Angenäma matchningsproblem här nu för familjen Colgjini. Man har ju en stora sprinterlopp, sen har man Åberg stå om man vill. Ja, där ska man ju gå ut ju, men ska man vänta en månad med att starta eller går man ut redan i Årjäng? Ja, vi får se lite grann. Det finns mycket pengar att tjäna för hästen.
Ja, läcker att se vad han i alla fall. Var det något annat från Kalmars tävlingar du lade märke till? Vi målade upp en fight mellan Sapp Digiri Falco. Jäklar vad jag tycker om den hästen. Vilka enorma fartresurser och vilken slutrunda den hästen gick.
Den här ja, matchen. Den gick generellt.
Vi målade en match mot Man at Work.
Ja, han är väldigt bra Sapp Digiri Falco. Det var ju inte något på intet sätt oväntat där. Men han vinner ju inte loppet om inte Man at Work körs så svagt som han gör. Vi pratade tidigare om Björn och Örjans förträfflighet och även andra kuskar som är där uppe. Jorma Kontio har ju många förtjänster som kusk. Han är ju till exempel väldigt startsnabb. Han är väldigt bra på tröga hästar. Han är grym på att hålla dem. Jag kommer ihåg på Gävletravet var det ett år sedan när någon töm fastnade runt ett ben och han lyckades få runt hästen ändå. På det sättet en enorm sulkykonstnär.
Ja, och jag ser han ofta här uppe också när han kör kallblod i en annan utsträckning än vad du gör där nere. Alltså om man följer även det lokala vardagstravet som han ofta är och kör. Även om han har vunnit så mycket lopp. Otroligt att se hur han bär runt dem.
Ja, nej, men alltså, och där har han ett register som är fantastiskt stort. Han har inte vunnit de här 11 000 loppen. Han har inte fått dem i ett cornflakespaket utan han har ju verkligen... Nej. Kört häst.
Men vart vill du komma ner? Ja, men
jag måste landa i att den taktiska disponeringen bakom Man at Work är bedrövlig. Så är det bara. Först och främst så han hade väl en plan att han skulle köra till att Örjan skulle släppa om Hill Street. Nu laddade Örjan till spets och Hill Street blev lite het och Jorma hamnar bra på det tredje utvändet. I det läget när Hill Street är het, då finns det ingen anledning att gå fram. Låt Hill Street löpa på och sen så tryck på gasen, 800 kvar, så rundar han Hill Street och sen så vinner han. Om man vill göra det. Nej, men då väljer Jorma att köra fram. Okej, låt vara då att han inte ser att Hill Street är het och att han kommer fram utvändigt om Hill Street. Då börjar han först försöka överta. Där ser man att Örjan ligger raklång. Så det var ju, där offrar han lite kraft. Och sen typ 800 kvar. Då är han framme med spöet och kör mot Hill Street. Jag menar, där, alltså så här, nu säger jag så här, ja men då kan man tycka, David, du kan inte köra häst. Hur kan du tycka det? Nej, men jag har ju sett Örjan köra häst, eller någon annan toppkusk köra häst, hur de kör det läget. Örjan tar en lugn dödens och sparar krafterna till de börjar anfalla bakifrån så man kan svara dem. Han lägger inte speeden 800 kvar mot ledaren för att sen inte ha krafterna han vill ha kvar på upploppet när han kommer bakifrån. Vad gör Jorma? Jo, han viker fram spöet och kör mot Hill Street och lägger en speed på bortre lång också. Hill Street tröttnar i sista sväng. Han kommer ner på innerspåren. Då har han lagt den speeden. När han kommer bakifrån då har han inget kvar att köra med. Jag hävdar att den, alltså, Man at Work vinner om Jorma kör på fem andra sätt. Han behöver inte göra något aktivt beslut i loppet. Han kan bara köra liksom, till slut så vinner han. Så mycket bättre var hästen än övriga. Men hans offensiva styrning gjorde att hästen blev trött, drog på sig mjölksyra på vägen och det kostade dem segern. Så att, vi har snackat lite om det tidigare, jag har varit inne på det och skällt lite på Jorma. Bakom Elian Webb i Oslo Grand Prix så tyckte det var en svag styrning att han ger sig in i körning mot en het häst. Lite samma sak här. Så att taktiskt inte optimalt, snarare åt det dåliga hållet. Och så är det när man med trav. Det kan bli fel ibland, men nu blir det fel för Jorma den här gången.
Du, vi ska blicka framåt till lördagens tävlingar. Du utlovade ju faktiskt förra veckans podd en E3-profil, David. Mm. Ska vi testa och se om vi får tag i någon?
Ja, men vi pratar om det unga gardet som har slagit sig fram när fältet har blivit lite öppet här under E3. Och det är ju flera unga tränare, bland annat Marcus B. Svedberg, Daniel Wäjersten. Det finns ett par till som har betrodda hästar i E3-finalerna och då känns det helt rätt att lyfta fram dem.
Mm, vi gör det. Ja, hallå där, Daniel Wäjersten.
Hej, hej.
Vad gör du en torsdagkväll?
Nej, vi har ätit lite mat och så har vi tittat lite på, det var ju några montelopp där på Åby med lite pengar i första pris. Så ja, nu håller vi på att runda av här kan man väl säga, dagen.
Är travintresset så att du sitter och följer tävlingar över stort över landet? Även om du inte har hästat till start alltså, du sitter och kollar på att det är live och följer sändningar och så vidare?
Ja, det är det. Framförallt nu sommartid. På vintertid är det kanske en hel del man tittar på serier och sånt. Men nu när det börjar bli fina lopp och fina hästar så blir det allt som oftast något lopp så där man kollar på kvällen om man är hemma.
Jag måste
har fråga. Vänta David, ja. Har du någon bra serie att tipsa om? Jag som är inne i Netflix här, jag och frun.
Care of Segemyr.
Nej. Jag och samman har faktiskt plöjt igenom alla sex säsonger av Lost nu här på några månader, så att det var kul att se.
Okej.
Det är en väldigt verklighetstrogen serie. Det handlar om en isbjörn på en medelhavsö. Det känns...
Okay. Jag är inne i La Casa de Papel.
Ja, jag kan väl säga att det var en bra serie, men det spårar ur de sista säsongerna.
Okej, okay, men vi behöver inte spoila någonting här i podden här nu.
Nej, precis. Breaking news. Travpodden spoiled the series of Lost. Men du, fråga. Du sa att det var något första pris på det här loppet på Åby. Hade du intresse eller varför kollade du på det?
Nej, men det var kul att se. Men större varför, lopp. Och...
Jo, men varför just Monté? Var det för att det var ett stort lopp?
Ja, det var väl det. De pratade väl där på liven att det var det loppet med mest pengar i hela Sverige i år. Så att, jag visste faktiskt inte om det förrän jag började titta vid 7 där. Så man kollar igenom om det är något lopp man vill se och sådär. Så att det var kul att se det loppet.
För jag trodde annars att din hemmabana Bergsåker var Monté-bana nummer 1 i Sverige. Men tydligen inte alltså.
Nej, om jag fattade rätt på liven så var det ju detta loppet som var det med mest pengar i första pris.
Okej. Ja, spännande.
Det var mycket pengar i alla fall.
Ja. Du har ju varit travtränare nu i några år. Kollar man på travsport så gjorde du en tjuvstart 2012. Då hade du 3 starter, 0 i segerprocent, 5500 inkört. Sen tog du paus i 5 år innan du gjorde comeback 2017 med 200 000 inkört på 24 starter. Berätta lite grann om hur du har dragit igång din verksamhet.
Nej, men där i början där så var det ju hästar som jag hade lite vid sidan av arbetet. Och, jag har jobbat som hästskötare hela tiden fram till jag drog igång här. Sent 2017 var det väl, va? Så att det är väl då som liksom det riktiga startskottet var. 1 november 2017 tror jag.
Det är ju inte alla som har koll. Kan du berätta lite grann om din lärlingsperiod? Vem du jobbar hos och vad du fick göra? Vad du snappat upp mest ifrån?
Ja, där jag har varit mest. Jag var ju på Erikssund först något år och sen var man något hos? Kortare. Fredrik B. Larsson.
Ja.
Och sen var jag ju... började jobba åt Svante Båt och det var ju kändes intressant att börja där. Jag tänkte att det blir väl något år kanske. Det var även andra duktiga tränare i Sundsvall som intresserade mig, men i den där vevan lite grann så fick vi jag och Jimmy och Andersson började köra en hel del lopp och så där efter något år och då blev det att man blev kvar, så det blev ju 5 år då innan det var klart.
Men var det alltid travtränare som var fokuset eller fanns det någonstans att du kunde smyga sig in att du ville vara catch driver också?
Nej, det har det inte varit. Det har väl... Man åkte runt och körde ganska mycket och sådär. För dels var det en inkomst och sen var det ju kul och sådär. Men det var mer för att liksom knyta kontakter tycker jag. Och det har alltid varit planen att vara travtränare.
Mm. Och sen efter det då, hur har det gått med införskaffandet av gård och så här? Och hur tänker du rent? Hur vill du träna en travhäst? Kan du berätta lite om det?
Nej, men det viktiga för mig är att de ska vara bra förberedda när de kommer ut. Och vi har ju en röd tråd i verksamheten här med vi kör intervallträning då på en liten tyngre bana som går lite svagt upp för. Man får gå lite på känsla hur man ska träna varje häst. Men vi tränar väl ungefär ganska lika men olika mängd. Då, så att, och sen även då att de ska vara bra i ordning när de kommer ut. Det är väl så som det känns det. Jag vill inte tycka jag hamnat i något fack än att man ska ha yngre eller äldre och sådär, utan jag tycker det har varit bra resultat på bägge.
Och en stor omställning Daniel där för att vara som lärling hos Svante då, som du var många år och de senaste åren här till att gå över som tränare. Vad är det framförallt som har varit en stor omställning för dig?
Ja, men det är ju liksom det här ekonomiska delen som har att man måste ha, du måste ju liksom ha räkna på allting hela tiden och även med ligga steget före och vara noga och tydlig med personalen och så här så att de trivs och gör ett bra jobb. Och det har ju haft lite flyt att min sambo har ju lite utbildad med ekonomi och sådär, så att det har varit lite gratis där. Eller väldigt mycket faktiskt.
Mm. Ja, härligt. Du, de framgångar som du har haft här de senaste åren, David nämnde ju där tre starter 2012. Sen har det gått stadigt uppåt från 2017 fram till nu 2020. Vad säger du om de siffrorna? Är det siffror som du hade svårt att tro på eller ta på inför? Eller vad satte du upp för mål?
Men man jobbar ju för att göra liksom det bästa med varje individ, va? Så att det är liksom lite svårt hur man det där med exakta siffror och sånt när man är var nystartare där, utan det var väl mer att vi skulle få in hästar och hästägare och att vi skulle få snurr på det helt enkelt. Vi köpte ju gården här och allting, och ja, det var ett stort steg att ta, så att man ville ju verkligen inte att vi skulle stå här med fem hästar efter två år, va? Så att
Jag frågar, du sa så här, du har inte hamnat i ett fack ännu. Vilket fack vill du hamna i om du får bestämma själv?
Nej, men det är ju såklart att man vill ha hästar som tävlar på en hög nivå, både som yngre och äldre. Men det krävs mycket av hästarna idag, och det är inte det lättaste att få dem att tävla upp i åren, med tanke på att det är en hel del. Ja, det är fina pengar att köra dem som unghästar och sådär. Man beundrar ju en sån häst som Montrackpiraten där, som var både bra som ung häst och äldre och olika underlag och vinter och sommar och olika banor och allting. Så att
det du säger nu är intressant, för vi har snackat om det här en hel del i podden, att toppa hästar tidigt. Vi har pratat mycket om att det är svårt att vinna både E3 och kriteriet till exempel. Nu har du ju E3-favoriten Global Badman, vi kommer strax prata mer om honom, men att toppa en häst tidigt i karriären, då får du betala ett pris senare. Du får en kortare livslängd. Vi har haft Jörgen Westholm här som har berättat att han vill att hans hästar ska ha en lång livslängd på tävlingsbanan. Hur tänker du runt det?
Ja, alltså jag brukar inte liksom så här sikta in mig för. Nu tycker jag just det här specifika loppet nu med Bergman, det kommer ju ganska tidigt på säsongen, och jag vill ju gärna ha en häst som kanske ska vara med några mer lopp, så att vi ändrar inte så mycket träningsmässigt, utan det är väl här med barfotakörningen då. Han blir bättre barfota, och det är mycket pengar att köra om, så att vi drar den växeln. Och jag hade väl inte haft något emot om det var ett barfotaförbud för treåringar, men nu är vi där vi är, och hästen är bäst barfota, och då får vi köra så. Och det är klart att det hade varit skönt att köra med skoren där fram till femårssäsongen, men ja, då kommer han ju självklart inte tjäna lika mycket pengar.
Men en fråga där. Du har ju dragit skorna redan. Har gått barfota två gånger i rad. Är du medveten om, eller känner du av att okej, nu har jag dragit skorna, det är mycket pengar att köra om nu på sommaren, det får bli vad det blir i kriteriet där det är dubbla prispengar med tanke på att det är premiechansen? Eller känner du att du har kontroll på att okej, en formtopp nu, sen kanske lite lugnare, sen en ny formtopp till kriteriekvalen i mitten på september?
Ja, men vi har ju siktat väldigt mycket på det här loppet i och med att det var hemmaplan. Jag visste ju redan dagen efter uppföljningslöpningen, jag satt och åt frukost med ägarna nere i Skåne, så var det här liksom det loppet vi kände att vi verkligen skulle sikta på. Nu får de tyvärr inte komma och kolla, va? Ja, vi hade tidigt, eftersom det här var på hemmaplan, det kändes som en väldigt stor grej att kvala in, och att om det skulle gå bra och sådär, va? Så att det är här där vi är nu, och så tar vi resten av säsongen sen då som det känns. Men jag hoppas och tror att det inte är någon häst som bara ska gå bra nu liksom, utan att den även ska prestera till hösten och även som fyraåring.
Mm. Vi kommer tillbaka till Badman strax. Bara lite mer siffror här. 2018 26 i segerprocent. 2019 26 i segerprocent. 2020 hittills 28 i segerprocent.
Det är fina papper.
Ja, det är otroliga siffror. Kan du berätta? Du sa tidigare här nu att du vill ha att de är i ordning när de kommer ut, men kan du liksom berätta lite mer hur du känner för de siffrorna?
Ja, men det är man ju stolt över såklart. Det tyder liksom på att vi har hittat rätt i träningen och att hästarna mår bra. Så att i år hade jag väl liksom kanske trott att vi inte skulle kunna ha den procenten, för jag tycker vi har matchat lite hårdare i både. Det har varit ute en hel del V75-lopp och Margareta-lopp och Solvalla. Och vi har ändå hållit den nivån, så det är man ju glad och stolt över det.
Kolla igenom listan, Daniel, som det ser ut just nu. Så står det 44 hästar på Svensk Transport just nu på träningslistan. Vad är det i de där 44, eller vad är det bland de där 44 som du är mest spänd för?
Ja, Badman. Sen gillar jag verkligen Alfred Sonett skarpt. Han har varit lite seg här efter ett långt uppehåll, men nu var han jättefin på Dannero i torsdag. Så att, Det är väl de två som liksom sticker ut mest i nuläget, som jag tycker.
Mm, just det. Du har fått in Sonett-testerna. Det var väl lite tidigare både hos Linderoth och Berg, eller är jag helt ute och seglar?
Ja, Alfred var i början bra där hos Per och var också bra hos Robert. Och sen har han haft lite efter... Han var ju väldigt hårt spelad i kriteriekvalen mot Campo Bahia. Så att, väldigt kapabel häst. Han kom till mig då i våras, våren inför fyraårssäsongen där, med lite skadebekymmer. Så att, det är väl först nu som det liksom... Han tappar ju ett helt år där. Hela fyraårssäsongen tyvärr, men det är en väldigt fin häst i alla fall.
Just det, spännande. Jag såg också att du hade fått in Derby... Vad var han, David? Derby 4 eller Derby 5? J.H. Mannerheim hos Untersteiner. Någonting
femma,
sånt, va?
Tror jag han var.
Femma? Mm.
Satt fast med allt honom... sparat.
Precis. Fått in honom nyligen i träning också.
Ja, det är ju en intressant häst. Han var ju fin i Frankrike i vintras där, gjorde några bra lopp. Så att... Ja, en spännande häst, utan tvivel.
Ja, kul. Gällande helgens...
Femma var han. Sorry att det blev tyst där. Jag var tvungen att kolla upp det. Ja, femma var han.
Gällande tävlingarna nu till helgen då. Hur har du spänt bågen? Har du laddat upp lite extra? Eller har du tänkt på något annat sätt i förberedelser och så vidare?
Nej, men hästarna har tränat. Ja, nu har det varit väldigt varmt, så vi har fått köra hästarna väldigt tidigt på morgonen då, för att de ska bibehålla vätska och det, va? Så att annars de här två hästarna som ska ut i de större loppen nu, Badman tränade söndag onsdag och Dion Smaragd torsdag fred. Nej, vad blir det? Måndag torsdag, så att de har lite olika. Dion Smaragd är ju lite trög och kanske lite lättare, och ja, hon fick några snabba intervaller idag då, och Bergman går bara de här vanliga rutinjobben.
Mm-hmm. Du, vad känner du kring det? Att ha hemmaplan och kvalat in två hästar till finalerna som du har gjort. Det är imponerande att se från sidan också på det material som du har att förfoga över. Du har alltså Dionys Smaragd där och Bergman som vi har pratat om tidigare här också i den öppna klassen. Vad tänker du kring det?
Nej, men det är kul såklart. Sen blir det ju lite avslaget då när alla... Det blir liksom... Inga ägare och sådär som får komma och kolla och sådär, då blir det lite avslaget. Men det var ju liksom, det hade varit jäkligt kul, och det var mycket publik och alla var samlade. Men nu är det som det är, men det känns väldigt bra i alla fall. Och, ja, 8-9 treåringar och två har lyckats kvalat in till ett stort lopp. Ja, det känns väldigt bra.
Men känner du att just de här två treåringarna, är de tidiga eller har du pressat dem för att vara med här, eller är det ett resultat att de är tidiga?
Nej, det är lite kul både kring de här två hästarna, för Badman han är inkörd som ettåring i maj och Dion Smaragd i december samma år.
Okay.
Så att det är den som är satt i vagn först och den som är satt i vagn sist, och bägge två liksom kommer hit. Så att det som man tänker kring Badman då, att det var ju liksom, han tävlade tufft i fjol och får tävla tufft i år, så att man han känns väl mest färdig av de här två hästarna.
Jag kan väl säga det. Ja, fortsätt.
Dion Smaragd tävlar med väldigt mycket vikt fram fortfarande och är ganska ospänstig och lite trög, så att ja, vi får se hur hon utvecklas, men jag tror Badman är ganska färdig så sett liksom i hur han är.
Jag kan säga det, Daniel, att vi brukar planera våra gäster här i podden efter söndagens listor har varit tryckta, eller att de har kommit ut. Men innan de var tryckta så sa du, David, vi måste ringa Wäjersten nästa vecka och kolla Badman. Du hade lite teorier om att han kom ut tidigt och att han var... Vad sa du, David, att det här i podden att du trodde, ja, kanske att...
Så här, jag var ju inne på att många tvååringar är ju liksom, de startar för att de är tidiga och det är fina pengar att springa om, men det gör man ju ofta, inte alltid. Det finns ju exempel som inte stämmer på det, typ att reversera, men ofta är det för att de är tidiga, man tjänar de pengarna man kan tjäna då och sen får det bli vad det blir. Global Badman var en sån häst som är förra året, och sen så blev jag otroligt imponerad att han hittade en växel till nu tidigt i år. Sen om det är barfotabalansen eller inte, det är svårt för mig att svara på, men han är väldigt mycket bättre och har fortsatt utvecklas. Var det någonting som du själv trodde fanns där, eller kom det lite oväntat för dig?
Nej, alltså man hoppas ju alltid. Jag var lite osäker så där liksom. Det som har gnagt lite i mig, det är att han är ganska outvecklad i kroppen fortfarande. Trots att vi tränade ganska hårt här i vinter, så ser han lite tan ut i kroppen fortfarande. Och det är väl det man går att tänka på, att han ska grovna i ännu mer och få ännu mer muskler liksom. Och ja, det kan göra han ännu bättre då, va? Det, ja, jag har ju liksom inte haft någon sån här häst på den här nivån. Så att jag, han har sprungit in väldigt mycket pengar, så att han liksom skulle börja stagnera och sådär, vilket jag inte hoppas. Men det är klart att då är det så. Man är ju stolt över han ändå.
Mm-hmm. Men... kan vi inte ta honom då, David, ändå med vinstchansen med Global Badman direkt nu, rakt upp och ner?
Ja, vi börjar V75 bakifrån den här veckan.
Ja, du vill göra det nu, vi sparar på godbiten. Okay. Ja.
Mm. Nej, vi börjar bakifrån. Nej, du har helt rätt, du har avdelning 6, så att det är helt okej. Okay. Ja. Börjar du med Global Badman, det är fine.
Ja. Ja. Vad säger du om vinstchansen?
Ja, nej, men det är klart att han är en av de som räknas. Det är, sen har det varit ganska skönt, tycker jag, inte börja plugga på för mycket, utan man får jobba på som vanligt i veckan, och så går man verkligen in i det där på lördag morgon och går igenom lite grann i intervjuer och ändringar och sådär, va. Så att, men allt verkar bra med min häst, och det är väl de här, det är ju två Riddle Express-hästar där som är fina, och även, jag gillar verkligen Torbjörn Janssons hästar, eller Hans-Ove Sundbergs hästar också, va. Så att det känns som de höjer sig lite över mängden.
Men hur tänker du taktiskt? Du har spår 2.
Selected news, ska vi säga.
Ja. Du har spår 2 och du vet ju att Maestro Zon är snabb ut. Den ska utrustas med ett helstängt huvudlag. Hur tänker du taktiskt, eller vad är din fundering?
Nej, han får sköta sig själv första 75 sådär. Men det är klart, det gäller att vara med lite grann i de här loppen. Det går liksom inte att bara safea, utan det gäller att vara med och få en bra position. Men det är väl några utanför det som är lite för snabba liksom, för att han ska kunna blanda sig i spetsstriden. Så att,
har du några funderingar redan nu på några ändringar i utrustningen?
Nej, det har jag bestämt att det blir inte.
Det blir det inte? Ah, okay.
Men om du får bestämma efter ett varv, var sitter du då och vad är tempot?
Ja, då sitter jag i ledning.
Jag kör 16, jo, jag fattar. Okay, men...
Nej, men han är ganska stark. Så, där, va? Så att, på järn, det gör nog inget om det går 13,5 heller på varvet. Så att...
Nej.
Men om du, vet, alltså du säger att han är lite långsam eller att han får sköta sig själv, då är det ändå favoritscenario att han inte är med i någon spetskörning. Vad tror du att du hamnar om du liksom är realist?
Ja, men andra, tredje utlärning är någonting, och sen får man ju bedöma tempot lite grann då efter vägen.
Mm. Du, innan vi släpper honom som häst, han är efter Yield Boko. Hur kom du över honom?
Ja, just det, det var vi inne på, ja, förra veckan.
Hur kom du över honom, och vad tycker du om Yield Boko som avelsing? Alltså, det är såklart att det är lite data. Vi pratar om en specifik häst, men kan du berätta lite om vad du tycker om honom, om honom stammässigt och sådär?
Ja, han är efter Yield Boko, så han är avlad på ett ganska roligt sätt. Att han har samma mormors mor både på mamman och pappastammen. Så han är väldigt hårt linjeavlad då på Yield Bokos mormor. Det har kommit ganska många bra hästar i den stammen. Så att mammastammen är bra och lite roligt avlad. Och sen var det en fin individ. Och sen såg han i Frankrike där då, som det året Riddle Express vann ute på Global Farms gård. Då. Så att han var väl, det var flera som hade lite sugna på honom. Kanske backa ur då, med tanke på pappan och sådär. Va? Så att, sen passade ju min plånbok då som ny tränare, och
vad du betalar för honom?
Nej, okay. Det är mellan mig och ägare och uppfödare och allting. Så okay.
Vi kan säga också att mormors mor var det var. Heter Chatty Hanover i alla fall. Så har vi koll på det.
Ja.
Ja, men spännande. Men det låter inte som att du... Det låter som att du har en tanke för honom resten av året, om man säger så. Men du har aldrig kört i jänkavagn med honom. Och du kör inte med det nu heller, trots att det är en stor final på hemmaplanet. Du tänker att han ska vara med i flera stora lopp under året?
Ja, det är ju det man hoppas på. Det är jättefina pengar att köra om på hösten där, de här, både kriteriet och Breeders' Crown där det är premiechansningen. Så att där vill vi också gärna vara med.
Är du nöjd med Global Badman där, David?
Ja,
så tror man vidare.
Spola tillbaka till ett lopp till avdelning 5 där han har Merit, som blir ganska betrodd från spår 12. Vad har du för känsla där?
Ja, men egentligen bra. Han är lite känslig i munnen och har tagit något felsteg förut när man ska lyfta ut han sådär, men ändå klarat det. Och nu sist, även fast jag liksom försökte smyga ut han, så blir han irriterad och ryckt till med huvudet och hoppar. Så att det blev inget lopp där, och det var väl inte optimalt, även om man inte är jätteorolig så. Men alltså det ska bli jättevarmt och snabba banor, och det är tufft att sitta liksom fjärde femte utvändigt i en V7-final.
Daniel, det har varit lite, det är vi väl inte taskiga att säga ändå, lite vinna och försvinna över Merit ju. Antingen vinner han eller också gör han bort sig. Är det någonting du känner på tävlingsdagen? Eller någonting du kan känna bara några dagar tidigare också? Vad det kommer att vara för dag för Merritt?
Egentligen inte. Jag tycker att han har varit faktiskt lite säkerheten själv egentligen. Men då när Rickard körde han där han hoppade, då blev det väldigt tuff 800 meter. Han blev liksom trött helt enkelt. Och sist lite olycksfall i arbetet. Så att... jag tror det är en tillfällighet egentligen att det har blivit så. Sen är han är lite känslig som häst och så där, att man, man får vara lite försiktig när man kör han helt enkelt i rörelserna. Och så. Man behöver inte vara efter han som kusk, utan lättar man på tömman och så gör han det han kan. Och trivs inte riktigt med att man begär för mycket av han.
Mm. Vad tror du om chanserna att göra några ändringar?
Eventuellt får han gå med öppet huvudlag istället för halvstängt när han har bakspår. Jag tror nästan att det kan vara en fördel.
Okej.
Annars blir det barfota av vanlig vagn.
Ja, spännande.
Yes. Och så har du Dione Smaragd då. Du har ju varit inne på den här sen tidigare också. Vi kanske bara ska summera lite kort också vad du tror om chanserna.
Nej, men det är ju såklart att från det läget och motståndarna så känns det ju en 56:e plats. Det som man riktar in sig på, ja. Det hade nog liksom behövts ryggledaren eller tredje in för att vi skulle ha någon möjlighet. Så känns det från början. Sen har ju större under skett. Men det är klart att det känns svårt.
Det brukar ju skrälla i Stornas E3, både långa och korta E3-final. Lite mer än i hingstarna. Det händer ju väldigt mycket under den här perioden med hästarna. Så att, är det något lopp du vill vara lite spelig i och tro att du har en chans, så är det just här, så är det ju.
Ja. Men de har imponerat tycker jag, några där, så att och hon är lite ofärdig fortfarande och ja, jag har ingen superfeeling helt enkelt, men det är klart att jag hoppas att jag har fel.
Ja, du är 0,4% också, så det är väl rimligt.
Ja, jag kanske är realist egentligen.
Ja, nej, såklart, det är ju rimligt såklart.
David kommer betala för den, ska man säga det. Det är bara 1%
Du, när vi ändå har dig på tråden, du kör ju Heading Reference som var väldigt bra på Gävle senast. Eller näst senast ska jag säga. Var det lite one hit wonder insats eller tror du att han är så bra att han liksom springer 12,5-2,6 på en... Nu vet jag att det var en snabb Gävlebana den dagen, men är han så bra tycker du?
Ja, men jag tycker han är riktigt bra faktiskt. Han gjorde det i andra spår och det var liksom, det gick ju väldigt fort där, så jag tänkte att vi kanske skulle ha suttit på innerspår ändå. Men jag tror inte det var någon liksom engångsgrej, utan han kommer nog fortsätta utvecklas. Han går ju faktiskt med skor runt om också, fast han egentligen är en barfotare. Men Håkan är rädd om han, för han har lite dåliga framfötter. Och får han bara till det att han kan gå barfota, då han har gjort det någon gång tror jag. Men, och är bättre barfota, så då tror jag han ytterligare kan höja sig ett snäpp.
Allmän med skor just nu ska vi säga. Så att,
det blir ju ingen barfotarkörning den här gången. Men jag tänker på just framtiden och sådär för han.
Du, innan vi släpper dig, en fråga jag hade. Du har ju fått, spela tillbaka lite till det vi snackade om innan, du har fått en ganska flygande start på din tränarkarriär. Du hade ju av Djupmyra hästarna tidigare, men de försvann hela bunten från din träning lite hastigt, upplevde jag det från sidan. Kan du berätta vad som hände där?
Nej, men det var ju helt enkelt, jag och ägarna hade olika åsikter om utfodring och lite saker och jag kände ju att jag var tvungen att sätta ner foten om att jag har mitt tränaransvar och jag kan inte ge hästarna fodertillskott som jag inte riktigt vet vad det är och som inte finns med på Svensk Travsports karenstidslista liksom, så det var mycket tråkigt men
oj, det lät det lät ju som en självklarhet från en tränarens sida, eller?
Ja, det tycker jag också. Så att, men det var tycker jag mycket jobbigt att bli av med Musette som liksom hade gjort 7 starter och tjänat 600,000 nästan med fast huvud, öppet huvudlag, vanlig vagn, skor och sulor.
Jäkla fin häst alltså.
Mycket.
Ja, det var just det som var intressant, det var därför man hajade till att de här hästarna flyttades. Det var ju hästar som gick bra för dig och flyttades. Därför hajar man till. Det var ju inte hästar som liksom, det var 4-0 i raden och sen så man testar något nytt. Utan det kändes som att det var uppenbart någonting som hände.
Ja, men så var det. Sen pratade vi ju igenom allting och liksom, så det var, det, det var inga problem så sett, men vi valde att göra så här helt enkelt. Så att, hästarna hade presterat bra, men jag tror inte liksom att det var där skon klämde, utan det är ägarnas hästar och de bestämmer, men inom ramarna lite grann för lag.
Ja, det är för att det ska funka för det helt enkelt.
Ja, ja. Jag tänkte att jag skulle behöva ligga och tänka på olika saker på nätterna.
Nej.
Fan vad härligt, Daniel, att få prata med dig.
Ja, innan vi släpper, jag har en fråga till bara. Om 10 år, var är du tränare då och hur många hästar har du på träningslistan?
Oj då.
Och 10, ja, det var långt.
Ja, 10, det är väl lämpligt. Då är Daniel 41. Eller 40.
Ja. Ja. Ja, nej, men gärna 70-80 hästar, och att vi är kvar här i Sundsvall. Vi har mycket mark här på gården, så det går att bygga ut. Och jag trivs väldigt bra här i alla fall. Så att, och det, man har gått i en bra skola här tycker jag också, liksom, med Svante och hela Bergsåker. Det känns som en väldigt bra hästkultur. Och
Så vill jag och David passa på, Daniel, också slå ett slag i podden. David framförallt, men jag hänger gärna på den också. Att du fortsätter att köra själv när du tränar så här många hästar. Även om du får 70-80 hästar på listan, försök köra själv. Eller hur, David? Vi har ju varit inne på det där tidigare, att det är uppfriskande när tränarna kör sina egna hästar. Och det inte bara blir den här eliten som man lånar ut hästarna till.
Ja, vi är ju imponerade av eliten. Vi har pratat om det mycket. De bästa kuskarna är så otroligt vassa. Och jag missunnar inte dem att köra bra hästar. Men mixen blir ju roligare som spelare och som bevakare av travet när alla kuskar inte tävlar så jätteofta mot varandra. Då blir det liksom en bättre mix. Så att det tycker jag absolut att du ska göra. Men en fråga på det bara. Du har ingen dröm så här om att liksom träna på Solvalla för att liksom ta nästa steg, utan du känner, nu är det långt i de 10 år framåt, det förstår jag, men du känner liksom det att du kan se dig själv vara bergsåkerstränare en bra tid framöver.
Ja, men det tror jag. Framförallt så många ägare är ju härifrån och sådär och vill ha sina hästar. Och det är lite kultur också som liksom ägare härifrån och ha hästar hos tränarna på Bergsåker. Så att, jag har inte funderat riktigt i de banorna. Man försöker, ja, jag har inte funderat så långt, men det är klart att jag hoppas och tror att vi är kvar i alla fall. Att det är bra pengar att köra på Bergsåker. Det är ju trots allt en stor bana ändå, även fast de inte har någon fast tävlingsdag och sådär. Att det blandas och ges lite med lunchtrav och grejer. Så. Mm. Men det kanske kommer framöver också.
Bara kort, vad tycker du om det? Att det inte finns en fast tävlingsdag? Tycker du det är
problem, eller? För skön, David. Så här är det, Daniel. Jag försöker hålla i det här körschemat.
Vi kan inte ha det. Nej, men det tycker jag absolut de ska ha. Framförallt torsdagar som funkade bra för. Det är jättebra att kombinera med Åby, Bergsåker, långt ifrån varandra och sådär. Så att, ja, det hoppas jag att det blir framöver. Sen det är alltid mycket saker som händer och sker. Att det är omregleringar på spelmarknader och grejer. Och så att det tas inga beslut nu och sådär. Men jag hoppas att jag har varit på de här på styrande på banan att de ska jobba för det. Och jag hoppas att de gör det.
Mm. Jag är klar, Patrik. Du kan ava.
Härligt, det är så skönt. Ja, men du har rätt. Vi kan sitta och prata med Daniel hur länge som helst. För det är en spännande verksamhet och du har gjort ett grymt jobb. Hästarna ser fina ut. Daniel, ta till dig det. Vi följer dem med spänning och framförallt stort lycka till med hästarna i finalerna nu på lördag. Och kanske framförallt får vi väl ändå säga dem med Badman som ändå har en bra segerchans att ta hem hela loppet.
Ja, det tackar vi för.
Mm. Tack för att du var med.
Tack själva.
Hej då.
Hej med er. Hej.
Ja, vi får väl sätta in honom i facket ändå där, David. Ung och lovande.
Ja, och jag gillar verkligen det här tänket. Typ bakom Global Badman. Ingen bike än. Han ska vara med och försvara sin position som kulttopp under året. Inte bränna allt nu. Nu är det inte säkert att man bränner allt för att man slänger på en bike. Det kan ju fortfarande funka, men det är en växel man vill spara. Och det tycker jag låter väldigt klokt.
Ja, när det gäller V75 nu på lördag så är det alltså E3-finaler. Det har ni förstått nu. Apropå det då, David. Vilka vinner de respektive loppen? E3-finalen för Ston går som V75s tredje avdelning. Vi hörde ju här, Daniel tror inte speciellt mycket på Dionys Maragd, mer än bedrift att hon har tagit sig hit och att han tror på framtiden. Men vem tror du vinner?
Ja, vi ska säga det först och främst att det är 27 miljoner extra i potten i form av jackpot. Så det har varit väldigt favoritbetonat på V75 under våren. Det ser åt det favoritbetonade hållet ut igen. Men man måste prova när det är jackpot. Jag tror att
E3-finalen för Ston. V753. Jag tror att ett florist har en bra chans där. Hon ska köras på chans. Hon är ju väldigt speedy om hon får sitt lopp. Det har Kevin Oskarsson förstått. Anmäld barfota runt om för första gången. Klaffar det så är jag nästan säker på att hon vinner. Men det är klart, det kan bli lite jobbigt för hans spår. Det gäller att hon får typ ryggledan och lucka. Då är jag säker på att hon vinner. Men det är ju inte alltid man får det. Nej. Så serverat. Men 11% just nu på V75 känns underspelat.
Den 4 mars i år, David.
Ja.
Så hade jag en häst som startade på Solvalla. Gjorde sin andra start, en treåring som heter Cigars Eagle Owl. Kom ut. Vi hade förhoppningar inför den starten på Valla. Då fick jag se en häst som heter MT Perrett. Var med i samma lopp. Den slutade tvåa. Såg otroligt fin ut inför tävlingarna. Du vet, man blir lite shaken med egen häst och tänker, ja men den där blir tuff. Den stod 11 gånger pengarna i det loppet. Slutade tvåa. Tänkte, den där ska jag följa upp framöver. Sen blev det 3 raka segrar för MT Perrett. Och så då en andra plats senast bakom Barbro Kronos. Jag gillar den här hästen trots allt alltså. Den blir inte speciellt mycket spelad på lördag. Tidig i min bok, nummer 9, MT Perrett.
Under 10% just nu som du säger. Hon behöver göra jobb senast från spår 9. Behöver hon förmodligen inte göra det. Utan kan hoppas på att den kan glida med. Ja. Absolut tidig. Och det, känslan är att de utvecklas otroligt olika. Så att man vill ändå betala för många. Det finns ju många som är under 5% som faktiskt kan vinna loppet. Så att,
Och så 3-åriga ston och allt
ja,
det där.
Exakt.
Så att,
ja.
Den öppnar då. B75s sjätte avdelning. Går du på Global Badman?
Nej, jag gör inte det. Global Badman blir favorit tillsammans med Maestro Zon. Jag tycker det skiljer ingenting med de här hästarna. Jag ska säga det att jag tycker verkligen att intrycket på Global Badman senast då i försöket var det bästa. Men Selected News noterar att han är under 10% och jag som var fly förbannad senast när han blev utknuffad ett spår. Ja, slipper han den typen av trafikproblem så tror jag att hästen är lika bra som någon annan. Det är klart att Revelation nu anmäld barfota runt om kan bli tuff att slå och sådär, men Selected News är nog min första häst ändå som under 10%.
Ja, jag får gnugga V76 lite extra inför,
men har du någonting måste du ha att säga?
Ja, men jag blir så sportig när jag ser de här hästarna. Jag tycker det är så jäkla kul att följa de här unga lovande. Jag har inte hunnit sett mig in hur det kommer bli, vad de landar in på. Men Selected News har man gillat från första början. Vi hörde väl också att Daniel nämnde den hästen också. Så att, ja, den är ju supertidig givetvis.
Ja.
I sista avdelningen så, jag vill bara ta upp det. Så är det väl många som fick feeling för Evens Cool Boy efter den senaste starten. När den åkte på stryk av Giant Shadow. Nu har Dunder fått innerspår. Är det dags för V75-seger för Dunder? Jag tror det.
Nej, det tror inte jag.
Nej.
Jag tror att Viking Brodde vinner det här loppet. Jorma har kört på slutet. Körde ju också väldigt offensivt med honom på Gävle. Nu är det Örjan som kör. Det blir kanske lite täta starter där med långt lopp. Gävle och sen Harpers veckan efter. Han var lite bleka i Harpers. Nu har fått vila och ta igen sig. Jag vet att den här hästen kan i grund och botten. Örjan upp nu känns jätteintressant.
Och så är han med också. Den klassiska tvåan.
Dammsugarhästen.
Jajamän. Får se hur det går. Kanske dags nu. Who know? Du, är du klar med V75 för nu? Vi följer ju naturligtvis också uppsnacket i Twitch. Streamen på lördag.
Jag är klar. Jag måste bara säga en sak. Stonas E3-final de sista 10 åren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det har varit alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6 vinnare som har gett över 10 gånger pengarna.
Ja, dags igen på lördag. Kanske. Ja. Hiss och diss är det dags för nu, David. Jaha, vad har du valt? Varför får du alltid chansen först att välja? Men okej, vi kör.
Ja, men jag har ju blivit den notoriska, eller inte blivit, men jag kommer vara den notoriska dissan, så jag hissar.
Ja, men du har ju sagt varje avsnitt.
Nej, det har jag inte alls gjort. Nu får du lugna ner dig. Jag måste hissa en sak som har varit aktuellt ett tag.
Fan vad du hissar.
Det är inte så nytt längre, men faktumet att det fungerar är jag väldigt glad över. Traventusiasten Kurt Andersson gick ju bort här förra året och han har ju den fantastiska sidan kurt.com och då är det Kurt med Q-U eller förlåt, Q-H-U-R-T-H Sportsbook.com. Där har han samlat ihop data och statistik med gamla vinnare av storlopp. Och det är både i Sverige, Europa och i världen. Många travintresserade har koll på den här sidan. Och den används flitigt för att man ska liksom kolla till exempel då nyss gamla E3-vinnare som har gett över 10 gånger pengarna. När Kurt gick bort så uppdateras inte sidan av förklarliga skäl. Men Svensk Travsport har med hjälp av redaktören Rickard Sjöberg som tidigare jobbade på Jägersro och Kalmar tagit upp sidan igen. Så nu är den uppdaterad och det är väldigt glatt. Det är klart att det från centralt håll måste finnas en sån här databas. Det är ju ändå det handlar om. Vem vinner storloppen? Och för att storloppsvinnarna inte ska glömmas bort så är det viktigt att man får fräscha upp sitt minne när man vill. Väldigt glad att sidan fungerar igen. Stor eloge till alla som har jobbat med den och fått igång den liksom, så att vi kan fortsätta glädja oss av det alster som Kurt hade byggt upp.
Mm. Bra hiss, David.
Kul, Patrik.
Jag dissar, jag sätter rubriken Gocciadoro-soppan. Jag har varit inne på det tidigare i podden här. Jag är så otroligt trött på att läsa om italienaren överhuvudtaget. Det är alltid någonting, det är varje vecka någonting. Och alla ni som följer svensk travsport, eller travsporten i stort, och även den här podden vet vad vi pratar om. Det har varit avstängningar, det har varit filial bort nu. Är det så att man ger Gocciadoro-filialen tillbaka i Sverige? Det är väl det senaste som har hänt vad gäller det där sedan förra veckans podd. Jag är inte ute efter att hänga någon. Jag kan inte juridiken eller någonting vad gäller den biten. Men David, jag är så obarmligt trött på att läsa om Alessandro Gocciadoro. Det är någonting hela tiden och det är definitivt inte bra för svensk transport i alla fall. Det jag kan konstatera att jag är trött på det och att jag är trött till och med att se han på banan.
Ja, nu har han blivit av med väldigt många hästar så frågan är vilken utsträckning han kommer vara i Sverige under sin filial. Jag vet inte om han får tillbaka någon häst på grund av det. Alltså så här, svensk transport har ju då agerat juridiskt fel, men jag förstår svensk transport. Man vill inte se honom på man vill inte se honom på en svensk travbana efter allt som har hänt. Och de har väl fattat beslut som inte varit helt grundade. Det ska man ha kritik för att det blir en väldigt soppa runt det när man tar juridiken med sig. Men jag förstår hur man tänkte, men det har blivit rätt beslut blev fel, kan man väl säga. Så att nu får vi se då se, men jag ligger inte sömlös över det. Trots allt så ska ju ingen, så måste man ha juridiken med sig. Man kan inte hålla på och populistiskt döma folk. Så då får han ju tävla här. Men hoppas att han anpassar sig till reglementet. För att jag har ju sett lopp från Italien nu under perioden. Han säger ju att oj, det var förkastlig drivning av min lärling. Och sen så tittar man på ett lopp i Italien så är han ju där och driver yvigt igen. Så att jag vet inte hur mycket han har lärt sig av det här.
Dissen i sig handlar inte om vad svensk transport gör eller inte gör eller vad de har på sin sida vad gäller reglementen eller juridik eller paragrafer, utan det handlar mer om att jag är allmänt less på Gocciadoro. Mm. Jag vill inte läsa om honom något mer. Det är dagens diss. Okej, David, vi ska avrunda den här podden för nu. Hur ser helgen ut för dig?
Det blir bra väder fortsatt och så blir det fullt fokus på lördagens V75 där jag hoppas att det kan skrälla i något lopp. Vi behöver skrälla på V75 nu efter en väldigt favoritbetonad period.
Just det.
Själv då?
Inga planer. Vi ska bygga ett kök så att det är väl, eller vi. Det är väl några hantverkare som ska göra det kanske. Och vi ska väl förbereda det kanske. Riva lite och sådär. Får vi se.
Härligt.
Bra, tack för att ni har lyssnat där ute. Har ni några synpunkter, hör gärna av er till oss. Gambling Cabin är det som gör den här travpodden.
Ja, men hur har man av sig till oss då, får du säga.
Har du någon mailadress där?
Nej, men jag har Twitter @DavidNeves123 om man vill något. Och du heter @PatrikSkoglund, va?
Ja. Så är det inte. Bra. Vi hörs hörni. Ha en skön helg. Hej.
Hej.
Backande, backande höger. Jag trodde du skulle köra orakel.